della Sport!
Du lyssnar på della Sport.
Då hälsar vi välkomna till della Sport, för det är ju fredag, eller hur, Jonathan Unge?
Ja, det stämmer. Det stämmer, det är sportfredag.
Sport, riktig jävla sportfredag. Och vi som ska lotsa oss igenom den här sportfredagen, det är ju jag och du, inte sant?
Det stämmer, det stämmer.
Och traditionsenligt så gör vi väl som vi brukar, va? Att jag börjar med att fråga dig om det har hänt någonting sen sist.
Ja, det har det. Jag går på bio.
Får man det?
Ja, exakt. Varför har ingen sagt att man får det? Varför har ingen sagt det?
Det är inte det som är den svenska metoden.
Att allt
att liksom
är
att man bara
igång.
Inte vet allt är igång.
Ja, jag är egentligen på turné.
Jonas Gardell har absolut inget att klaga. Det är bara att man inte, det är inte så många som vet att allt är helt som vanligt. Nej.
Nej, en svensk tiger. Alltså, folk har varit liksom på bio i månader.
Man snackar inte så. Nej, för att jag har tagit under sommaren när jag har sprungit på grannar och så. Så har det varit en så bra liksom, conversation piece att bara fråga, vad gör ni i sommar då? För att alla har liksom fått lösa det här nu med sommaren. Och de har fått höra så här att men vi har varit mycket i Gällivare och sånt där.
Ja,
men så var det, frågade en annan i huset och så sa han så här, ja men vi har varit mycket i vårt sommarställe. Och sen så smög det också fram att, och så var vi en liten resa till Katalonien också. den hade han egentligen tänkt smyga med, tror jag. Det blir jättebra system att man tiger lite om det.
Ja, det är himla, himla bra liksom. Att man liksom, så fort du liksom har stigit ut Arlanda efter att ha liksom varit på Mallis.
Ja.
Sätt på dig en vinterrock, göm tax-free spriten så är det lugnt liksom.
Jag tycker, ha onani-inställningen. Det är väl jättebra att folk kan liksom onanera och sånt där. Man behöver hålla på och springa runt och berätta det. Nej, man gör det inte öppet och man berättar inte om det efteråt.
Nej. Det är onani-inställningen. Det är den attityden som har fört Sverige så himla långt.
Ja.
Men i alla fall så var det ju... jag tycker det är konstigt inte... Är det inte konstigt, att det är konstigt så för att även liksom, alltså filmstaden verkar ha den inställningen?
De som har så mycket att vinna på att inte ha den, ja.
Ja, men de håller också jävligt mycket käft.
Visst gör de det, ja.
Ja.
Jag
tycker det är konstigt att de inte slår upp det jättestort. För jag menar, det borde varit en sån, jag kommer ihåg när pubbarna öppnade återigen i England. Då var det en sån, det var en sån jävla grej. Och för mig... Alltså, jag tycker filmstaden borde gjort en sån här... Hej, nu, hur det går.
Precis, men är det att det är...
Det är väl som du säger kanske, att det hade inte varit passande med reklam.
Det är inte riktigt snyggt, nej.
Nej.
Det är inte... Nej. Precis, jag kan inte komma på någon bra jämförelse nu, men nej, det kanske skulle sett illa ut.
Det har sett illa ut.
Det är lite så här, nu rev vi ut allt, liksom vårt inte rättvisemärkta kaffe.
Ja, precis.
Att man liksom trycker
det gör,
på det.
Det gör man inte reklam för, utan det ställer man på ett bord längst bort.
Det brukar stå så, gäller ej vårt ekokaffe, eller något sånt. Ja.
Nej, precis.
Alla förstod ändå det här. Ja, förlåt. Vad såg du för film?
Jag såg Tenet av Nolan eller någonting. Så måste det vara världens mest sedda film nu. För det är väl typ den enda filmen som visas över hela jordklotet.
Ja, blev den inspelad? Är det en coronaproduktion då?
Nej, det är det inte. Jag vet inte varför de bestämde att det var liksom den enda filmen som ska visas nu. Det är den enda filmen som går, i princip.
Okej. Ja.
Jag tyckte att den var bra. Folk säger att den är oförståbar och fånig. Jag har lite
jag
tycker
jag
den är snygg.
Båda, jag bara märkte av en viss binär inställning till den filmen.
Att vissa, jag tycker att det är lite fånigt med folk som sitter och försöker förstå.
Ja.
Alltså sådana som ska sitta och verka smarta när de ser Shutter Island eller De misstänkta. Det går inte ihop. Vi vet att det inte gör det. Inget att göra någon grej av.
Men de går väl ihop just de filmerna, va?
Ja, de kanske går ihop.
Eller?
För mig är det i alla fall inte viktigt att förstå.
Nej, för mig är det inte viktigt att ligga ett steg före filmens utredare i alla fall.
Nej. Det var i alla fall himla, 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 himla trevligt. Jag kom åt att jag blev så fruktansvärt glad av att få gå på bio. Det gjorde mig, det gjorde mig så oerhört gott. Jag gick bara omkring och liksom tackade personalen och sa vilket bra jobb ni gör. Och, vad kul jättebra att ni är tillbaka. Och de bara, vi har varit tillbaka i hur länge som helst. Och sådana saker. Så det var underbart.
Men sen var det en meters av... Vad var det för avstånd inne på bion?
Ja, men det var en stol ifrån.
En stol? Ja. En stol åt sidorna, inte en stol framåt bakåt?
Nej, det tror jag inte att det var. Nej. Kanske att det var fram och bakåt också.
De har bestämt att det smittar från sidorna.
Ja, de har bestämt att det flyttar från sidorna framför allt. Det borde ju framför allt
smitta satt mitt framåt. Emot, ja, precis. Men då får man det å andra sidan bara i nacken. Det kanske kryper in, det kanske går runt.
Ja, exakt. Men sen har man ju det där att man får sitta med sällskap.
Ja, ja. Men så när man ändå kommer vara nära senare på dagen kanske.
Ja, precis. Och sen var det så att vi frågade ett par om de kunde flytta sig så att vi kunde få sitta bredvid varandra. Det blev lite komplicerat det där med eftersom det skulle vara en emellan.
Mm, just det.
Och då sa de, det kan vi göra, men kan vi inte också bara säga att vi är ett sällskap?
Ja. Det här alltså. Vad är ett sällskap?
Ja, vad är ett sällskap? De kanske kommer vara våra vänner resten av livet.
Ja. Och de du var där med kanske du inte kommer hänga med mer.
Nej, precis. Sen har jag ska berätta en historia som jag blivit kritiserad för att slarva med sanningen.
Mm.
Så jag vill lägga in en brasklapp i att jag tror att jag har hört det här.
Ja.
Men jag kan också ha sett det eller så har någon berättat det för mig. Men jag är 100% säker på att det har hänt.
Ja, men det är det viktiga. Kanske. Vi får höra.
Okej. Som jag har förstått det så satt jag på ett kafébord. På ett kafé vid ett bord.
Ja.
Inte på det.
Nej.
Och då lyssnade jag på tre stycken gymnasiestudenter.
Ja.
Och sen, de höll på att snacka lite om skolan och så var det någon som frågade, är det typ, jag kommer inte ihåg vilket ämne då. Låt oss säga SO. Är det SO imorgon? Ja, sa de. Och så sa de, är den inspelad? De bara, nej, tyvärr inte. Och sen började de, va?
Ja. Okej, nej.
Den för de är ju hemma allihop. De är på distans.
Så att de skiljer på, är det live eller är det liksom live on tape?
Exakt. Ja. För om det är live on tape, vilket de älskar, då kan de spola.
Just det. Då spolar de bort de tråkiga bitarna då?
Ja, de spolar bort de tråkiga, när liksom läraren bestämmer sig för att berätta en anekdot från sitt liv.
Mm.
Eller när man märker att hon inte vet eller han pratar om. Eller när hon så här går till liksom kaffetermosen och försöker se ut som att det inte är Vodka Explorer i den. Allt det bara spolar de bort. Och dessutom så sätter de hastigheten på dubbla hastighet.
Det är skitsmart ju. Men det måste ju vara jättelätt att bara skolka, väl? Att sätta filmen och gå därifrån.
Alltså urlätt är ju såklart. Men det är också så att de som inte skolkar utan faktiskt pluggar, de har liksom blivit, de har ju, alltså de har ju, förstår du mycket, de skulle kunna gå gymnasiet på halva tiden.
Ja.
För de kan spola bort allt av det som finns i gymnasiet som bara tar tid.
Det här är ju otroligt. Alltså, tänk när de... Det här kan ju alla vinna på.
De kan vinna på det, men de kommer ju också... Alltså, om de inte står ut med tråkigt nu, då kommer ju de kommer vilja att allt är digitalt. Så att de liksom, man liksom bara kan spola framåt. Liksom.
Ja.
De måste bli galna på livet.
Ja, just det. Men det är olyckligt att detta hände just den mobilgenerationen.
Jag som menar, är lite, lite
snabba klipp.
Ja, precis.
Att de vill ett TikTok-klipp som vara liksom hela SO-lektionen.
Ja, för en stor del av deras verklighet kan de nu spola.
Mm.
Jag menar att skolan måste ändå vara en stor del av en gymnasieelevs verklighet.
Ja, just
den går att scrolla nu.
Men egentligen, man tycker att det låter himla illa, men det var så jag fick lära mig att man skulle ta in kurslitteratur, att man skulle bli så här bra på att skumma.
Ja, det är helt sant.
Att man skulle liksom scrolla snabbt egentligen. Ja. Och så vara duktig på, det är det viktiga. Att de kanske är, om man vänder bara lite på det, så kanske de är precis som man ska vara.
Ja, men det är de. Men de kommer liksom inte, de kommer gå fram till en och bara säga så här, vad är essensen av dig? Och har du inte ett svar på det?
Ja, det är mycket sånt man fick lära sig som kommit lite på skam. Dels det scrollandet då, va? Att det var ju som man skulle göra. Nu bara, barnen bara scrollar. De bara skummar allting.
Ja, de skummar mig.
Kritiskt tänkande var ju också en sån sak som var så himla bra när man själv gick i skolan.
Ja.
Och så nu bara, de litar inte på vad som står i tidningen. De läser liksom Chang Frick istället. De har tagit... Nej.
Lyssna inte för mycket. Du ska inte scrolla mig och sluta läsa Frick.
Ja.
Har det själv hänt något sen sist?
Men det har inte hänt så mycket. Men det hände för ett tag sedan då att jag anordnade mitt livs första barnkalas.
Spännande.
Jag tror inte jag har pratat om det. Jag borde ju prata om det i Della Pappa i alla fall. Men i Della Pappa som vi hade i somras, i juli tror jag, så berättade jag om ett nervsammanbrott jag hade då när jag skulle bjuda Simon och hans då blivande fru på ost dagen innan de skulle gifta sig.
Ja, just det. Just
det. Men den baskiska osten var försvunnen och jag fick liksom fullt utblommad liksom ryck, sepryck verkligen, ja. Och blev helt tokig av det. Det här kan man då lyssna på i Della Pappa om man vill det i värmen. Det var inspelat dagen innan Simon gifte sig. Och sen dess har jag märkt ett liksom intresse för den här baskiska osten.
Mm.
Att folk har, många har frågat mig och hört av sig på internet, även i det privata. Och folk har hört av sig så här, vad var det för baskisk ost? Vad var det nu?
Mm. Och var var den? Var hittades den? Jag har inte
den hittades avslut. Hemma i mitt kylskåp. Jag hade glömt ta med den till
små. Ja, ja.
Så det var bara mitt fel.
Oh, vad hade du den sist? Att det alltid är det som är svaret.
Ja, det var så himla... Det var kanske också skönt att det var mitt fel.
Mm.
Att det inte var Simons då blivande fru som hade slarvat bort min ost.
Nej.
Att det var
den relationen där.
Jag hade ju redan gjort så mycket fel den kvällen. Så att det var lika bra att allt var på mig, tycker jag. jag kan bära allas synder, eftersom de ändå bara var mina.
Det är som Jesus, som allt var Jesus fel.
Ja, precis.
Jag offrar mig för mina egna synder.
Det är en sån man ska ha. Att allt är mitt fel. Och sen hoppar jag från den klippa. Och så var vi av med det problemet.
Ja, precis. Den bästa syndabocken.
Ja, precis så ska en syndabock. Att det kommer någon till byn, gör massa fel, hoppar från en klippa. Och alla känner, gud vad skönt det är nu. Syndabocken är borta.
Han gjorde en bra grej. Och det var hoppa.
Då, när folk då på det här barnkalaset såg att det stod ost framme, så började det liksom klunkas lite så här. Är det den baskiska osten?
Är det Jaha.
Den baskiska osten?
Uh-huh.
Och mycket riktigt så var det den baskiska osten jag hade fixat i barnkalaset. Och det var många som var nyfikna på osten som kan driva människor till vansinne, va?
Ja. Är det liksom en hårdost eller en kittost? Eller?
Det är en hårdost. Ganska mild. Ganska i smaken. Jag tycker det är något som är perfekt med den bara.
Okej.
Så jag blev då... Jag insåg också att jag hade liksom översålt den lite. Genom att prata om den på det sättet. Men jag var ändå nyfiken på vad folk skulle tycka. Så jag gick runt där med stora öron på kalaset. Liksom kretsade, hovrade kring ostbrickan. Jag hade bara köpt den baskiska osten också. Jag köpte tre baskiska ostar. Jag köpte alla baskiska ostar som man hade på Sabis faktiskt. Av det märket.
Då tycker jag att det var ett medvetet val av dig.
Ja, det får man nog säga.
Du var ute efter en snackis.
Kanske lite.
Om du har tre ostar och alla är baskiska.
Alla var samma baskiska
ostar. Vilken ost man pekar på, så kan du säga ja. Det är den baskiska.
Det är den baskiska.
Ja, men det var ju
det är den baskiska osten också.
Just det.
Den är från Baskien.
Ja.
Så jag snappade upp lite omdömen då som jag la på minnet.
Mm.
Som kommer här då. Jag tycker inte det var något speciellt med den.
Nej.
Omdöme. Ganska god.
Mm.
Fattar inte grejen.
Nej.
Och har inte smakat ännu. Och
Nej.
Smakar inte senare heller, för det blir väldigt mycket av den baskiska osten kvar.
Ja, det var ingen.
Det var ingen succé alls. Men jag tror det kan ha varit att jag översålde den lite.
Sen, jag kommer ihåg, i själva historien som du berättade för mig, så fanns det ju, det var inte bara det att den var borta, utan så som du berättade den så fanns det ju en sorg i att inte kunna få bjuda på den liksom upplevelse.
Just det.
Som den baskiska osten för med sig.
Ja, och nu kände jag att jag inte riktigt bjöd på den upplevelsen heller, som folk trodde ju att deras värld, att så här, ost kommer aldrig vara samma sak.
Nej.
Och det är det ju, även om man har ätit den
baskiska skitosten. Den andra osten, nu när man har ätit den baskiska.
Det finns många godare ostar, tyckte folk. Ja. Det är absolut inget speciellt med den baskiska osten. Nej, men det har verkligen inte hänt så mycket. Det som händer i mitt liv är att jag är ute och går med min hund. Men jag har börjat få indikationer på att folk hatar mitt liv med hund.
Jaha, alltså folk lyssnare?
Lyssnare, kanske är det mest Simon.
Ja, Simon...
Jag kände liksom vilket suck som kom när jag började berätta om min hunds diarré i senaste Delarte.
Ja, det är väldigt ovanligt för dig som aldrig nämner sådana saker. Nej. Och så 1, 2, 3 så blir du hundägare och då ska det talas för karier.
Precis, det är lite out of character kanske. Men en sak jag märkt då när jag är ute och går med min hund, det är att den här uppdelningen i natur och kultur, att den inte är knivskarp. Att det ändå finns mycket natur kvar i stan.
Ja.
Alltså att när man har en hund som hela tiden vittrar blod så märker man liksom att det sjuder av liv i liksom stan. Mm. Buskarna är fulla med råttor. Och framförallt
kaniner.
Att då, kaniner. Gud vad mycket kaniner det finns ju.
Ja.
Och det mest överraskande som jag aldrig märkt innan att gatorna är full av äpplen. Det har jag aldrig tänkt på tidigare. Att det ligger liksom
som små, egentligen knappt ätbara.
Inte, ja, men dels finns det väl, om det finns ett äppelträd, liksom ligger det lite kart på marken. Men det är inte så mycket äppelträd inne i stan, utan det här är liksom mer kastade äpplen. Att varje dag måste jag tvinga min hund att spotta ut ett halvätet äpple som de kastat ifrån sig.
Och det är liksom, får ni inte äta äpplen?
Ja, hon får det, men hon är en sån hund som gillar att gå med något i munnen liksom.
Ja, ja.
Helst kanske en sjöfågel eller något sånt här skulle hon vilja gå med ett stadigt grepp.
Men då skäms du om den kommer gå med en Granny Smith i käften.
Ja, men jag vill inte att hon tar in det i mitt hem.
Nej, det är klart att du inte.
Ett tuggat äpple liksom. Så måste, innan vi går in måste jag tvingas spotta ut äpplet nu.
Mm.
Och det är liksom stora, saftiga köpeäpplen liksom. Som någon tagit så här en tugga, kastat över axeln.
Är det de där gröna?
Det är gröna, det är röda.
För de gröna är ju alltid för sura. Jag tror att folk köper det, så tror man att det är gott.
Men det vet man väl innan man köper ett Granny Smith.
Ja, fast man glömmer
jag
bort
det. Jag köper inte gröna äpplen, va?
Det är lite som barngolf. Eller minigolf. Att man glömmer bort hur trist det är.
Jag tycker ju äpplen blev lite ointressanta när Pink Lady kom. Att det hade liksom gått i mål så himla mycket då. Att innan var det ändå lite spännande att köpa äpplen. Att ska jag köpa... Cox Orange idag, det blir det liksom ett Jonah Gold eller vad jag är sugen på. Nu är det liksom ingen, det är som det skulle komma till ett vin som bara slog ut alla andra viner. Då kanske man tappar. Vissa säger ju det om de här georgiska vinerna som man gräver ner tydligen.
Att de är så goda så att det finns inga andra att dricka.
Nej. Men så finns det de som säger också att det är jävla skitviner de gräver ner i georgiska. Ja, men det var slaget med innan jag skaffade hund att det ligger liksom halvätna äpplen överallt. Alltså jag tycker det är lite konstigt beteende att slänga ett äpple på trottoaren.
Och det är också alltid... Det är också, men jag har det där... Jag hade det där i mig att man fick slänga saker som ruttnar. Jag vet inte varför.
Men jag tycker,
och det är som att så fort jag har något i handen som jag vet kan ruttna.
Ja.
Det är som att jag vill bara sula det på en trottoar.
Men vill du ha ruttnande frukt på trottoarerna?
Men jag tänker inte så långt.
För i skogen tycker jag det är en sak.
Du har rätt. Men kanske slänger ett buskage då. Så kanske jag gör då.
Ja. Min scoutledare sa att det inte var någon bra regel. Han sa att allt ruttnar förr eller senare. Jag tycker att slänga en telefonkatalog, den kommer också ruttna.
Ja, men plast då? Plastmetall tar väl ganska lång tid.
Ja, jo, precis. Man brukar inte vänta till en burk rostar sen. Nej, men jag tycker ruttnande... Jag tycker det är för mycket Bellmans tid, va? Att slänga sitt matavfall på gatan. Även om det kommer ruttna, va?
Ja.
Jag har hört att det inte var så grisigt på Bellmans tid. För att man hade typ inga hushållssopor då. Att när Nej. Man sa så att de slängde sina hushållssopor rätt på gatan så här.
Ja.
Men de åt ju allt på moroten också.
Jo, men de kanske sket på trottoaren då.
Ja, det var väl det äckliga de gjorde.
Ja. Det är väldigt starkt hos mig. Liksom. Jag kan ju knappt gå med mat utan att liksom vilja... Går jag runt med en Subway... Vill
så
bara
vill du slänga
sula
den?
Sula den bara. Jag vet att den ruttnar.
Men vill du slänga en äppelskrott på gatan verkligen?
Ja, det gör jag nog.
Ja, det tycker jag är sinnessjukt.
Ja.
Eller sinnessjukt.
Ja, det är kanske lite konstigt nu när du säger det.
Att man inte vill att det ska... Du tänker att det blir jord då som ska ligga på trottoaren och så börjar så återhämta sig naturen.
Ja, just
naturen reser sig ur våra rester.
Jag tänker liksom att det finns ju kärnor i det här skruttet. Det kanske växer upp ett träd. Det
växer ett träd, ja. Som dina barn kan klättra i. När du blir gammal. Sen vill jag bara påminna också om det jag sa i Del Arte. Det är ju sådana som inte har lyssnat på det nu när vi är ute i kylan här, va? Mm. Att det är fullständig galen jävla lagerrensning i shoppen på underproduktion.
Jaha.
Kul. 100 spänn får man hela min trilogi Sinfonia för.
Nej, men det är jättebra. Det är bra
100
pris.
Spänn.
Det är ingenting.
100 spänn.
Det är 250-lappar.
Det är två, ja, precis. Det är varken mer eller mindre. Sen Nej. Är det ganska hög frakt också, som jag har förstått det.
Ja, men det ska man inte säga.
Ska man inte säga det?
Det är en sån hemlig grej som de sen får knorra över.
Jag vet, men det kändes nästan som att boka en flygbiljett på 90-talet nu när jag såg den frakten.
Ja, så är det absolut. Alltså, frakten från underproduktion är ju skyhög.
Ja, precis. Och sen har jag lovat min fru också att säga att hennes podd Café Q är igång. Det är också en underproduktion.
Ja, vad kul.
Driven podd. Hon intervjuar till exempel Åsa Lindeborg och Peter Englund.
Hon är så rädd för att inte få namn.
Vad sa du? Rädd för att inte få...
Hon som oroar sig över att inte få namn på shop.
Så kan hon få vilka namn hon vill.
Ja.
Det är ju Sveriges två kändaste människor.
Precis.
Med där helt plötsligt. Ja, hör du, nu är det väl dags för det här.
Jo, efter att de två första Nations League-matcherna har spelats, alltså som Sverige har spelat då, det var Frankrike mot Frankrike och Portugal, va?
Detta är alltså den här turneringen som... Ja, lite meningslösa turneringen, va?
Men som man inte riktigt vet vad den är till för, men som mest, som jag förstått det, handlar om... Ja, nu så är det en sorts, kanske möjligtvis någon sorts liksom, jag vet inte, kompensation eller vad man ska kalla det för EM då. Men att det kan, jag får med att det har något att göra med vilken sidning man får när det ska... lottas till kvalgrupp för... det kommande VM-kvalet.
Okej. Ja.
Hur som helst, det var mot Frankrike hemma och Portugal borta. Förlust i båda de matcherna.
Aj.
Den stora snackisen efter båda dessa matcher har varit... Borde Janne Andersson haft Dejan, heter han så? Dejan Kulusevski.
Ja, jag vet vem du menar.
Jag är verkligen...
Det är han som är så bra i italienska Serie A.
Ja, han har köpt sig av Juventus nu. Alltså mitt sätt att uttala namn, det är som att jag är en... Det är som att jag är 40-talist. Fast de kan uttala det. Kulusevski från start.
Kulusevski. Ja, just det. Så heter han.
Dejan tycker det. Han tyckte det jättemycket. En annan som tyckte det var Erik Niva.
Ja.
I andra laget har vi Janne, som såklart då inte tyckte det.
Och han har ju verkligen final cut där.
Ja. Hans åsikt är svinviktig. Mm. Och Patrik Ekwall tyckte också att det var ingen snack om saken. Varför skulle han vara med?
Okej.
En som verkligen tyckte att Dejan skulle starta, det var Zlatan.
Ja, hans åsikt är ju frågan om vad den är värd, ja.
Ja, vad är den värd? Den tas emot i alla fall.
Den blir, precis. Ja,
den uppmärksammas, så får man säga. Han twittrade följande: vilket jävla skämt, ytterligare ett bevis, inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll. Och detta då, att han twittrade det, gjorde alltså att en del nu tyckte att debatten borde skiftas från huruvida Dejan skulle ha startat till borde Zlatan uttala sig om landslagsuttagningen.
Ja, ja, men han valde ändå en mildare väg den här gången, va? Att säga, ja, förra att det var inkompetens så... och inte rasism då, som han sa. Nej, förra gången.
Han hintade om rasism förra gången och dessutom så hade han ju sagt... det var ju en liknelse eller mer, eller ett sätt att beskriva situationen, men han sa ju att Janne Andersson hade bajsat på sig.
Ja, 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 okej.
Okay. Ja.
Som att han hade gjort bort sig då.
Ja, precis. Att han, för att han hade, det var några som sa att du borde ha fler, du har ju inga spelare med utländsk påbrå. Och då ändrade han sig och tog in det. Och det tyckte Zlatan var att bajsa på sig. För att han liksom inte stod för att han var rasist, antar jag. Jag vet inte.
Det är svårt att göra Zlatan helt nöjd.
precis, ja. Nu blev det i och för sig ett skifte i den här debatten, men... inte då till detta om huruvida Zlatan skulle sluta ha åsikter om vem som ska starta. Utan precis som du sa, att det gick tillbaka till den gamla debatten.
Aha.
Är Janne rasist?
Det är ju intressant. Såklart.
Ja, för att det borde inte nödvändigtvis ha blivit en sån debatt. Alltså jag kan känna att Janne nog hoppas att man inte skulle tänka på hur mycket invandrig Kulusevisk låter. Det hade ju bara kunnat vara liksom, varför vågar du inte släppa in nya spelare? Jag tror att Janne hoppades jättemycket på den vinkeln.
För då hade han kunnat säga att en generationsväxling måste få ta tid och
ja, precis. Och han kan ju ta liksom att någon säger, men din jävla liksom bromskloss. Jävla bromskloss. Det kan Janne bjuda på.
Ja,
han kanske till och med kan skämta om det. Ja, jag är väl kanske en gammal sliten bromskloss. Kanske.
Han vill inte liksom behöva säga, ja, men jag kommer från en generation där man såg man ens... Ja. Nej, jag vet inte säga
nej, precis.
Jag förstår. Men det är svårt att skämta bort en rasistanklagelse.
Ja. Ja, det är svårare att göra det.
Det går nästan inte.
Nej, jag är inte rasist. För då man skulle kunna liksom... Ofta säger jag att man skämtar och säger att man... Så säger man kanske att man är rasist. Och så skrattar man lite. Och då blir det inte kul, va?
Nej. Jag märkte att Alexander Bard skrek min bror är neger.
Ja, det blev inte...
Det blev inte heller bra.
Nej. Man ska nästan inte gå in i den debatten, tror jag.
Nej, nästan inte.
Och det där, han vet att det här inte är en debatt som på något sätt blir bra. För jag menar, efter den första debatten om huruvida han var rasist, så har jag för mig liksom att konsensus var väl ändå att han inte var rasist.
Ja, eller majoritetssamhällets konsensus var det. Men sen invandrarna tyckte nog ändå att han var rasist.
Att han hade en poäng. Men han gjorde ändå allt för att liksom få Janne att må bra. Han fick ett pris för sin värdegrund, till exempel. Det är ju något man bara får när man har blivit anklagad för att vara rasist. Så att man inte ska sluta vara ledsen. Och ett desperat försök att tvätta bort den där anklagelsen då.
Mm.
Men det var liksom... jag hittade ett uttalande Janne gjorde om hur ledsen han var efter Zlatans uttalande förra gången. Då säger han så här: man kan inte ta hans uttalande på allvar, det han säger är inte sant. Jag blev enormt ledsen när jag hörde det, för jag har jättestor respekt för Zlatan, för den fotbollsspelare och idrottsmannen är bla bla bla. Då vill man ju inte återigen bygga på något som inte finns. Det gör mig jätteledsen. Det är skittråkigt. Jag tycker inte att jag är värdig. Jag tycker det är orättvist att det är fel, att det är fult, det gör ont, det gör det. Till exempel, när vi satte vår... Det är Janne som talar alltså. När vi satte vår landslagsstab blev det några människor som sa... som jag jobbat med tidigare och några andra som blev kvar sedan tidigare. När sedan någon sa... Det är ju inga med invandrarbakgrund. Så blev jag bara, nej, må så vara, men det är inte heller en dimension jag har haft med när jag har satt min stab. Det har inte funnits med som en faktor överhuvudtaget och kanske borde jag ha tänkt annorlunda eller borde någon annan ha påpekat det. Men jag tänker inte på det sättet.
Ja, just det. Där kan man ju tycka att ja, han är jag vet inte, himla är det... lite rasist så han aldrig ja, eller tänker.
Så... Nej, eller är han liksom rasist så att, för att han aldrig tänker det?
Men där tror jag att, liksom, att ålderskoefficienten spelar viss roll. För att för en generation så är det liksom absolut alltså att, det är inte, att man är antirasist om man aldrig tänker på hudfärg. Men nu ja, är det så upptrappat så att om du inte ja, tänker man måste, på hudfärg ja. Så blir du rasist.
Ja.
Det har ju svängt lite va? Det går inte längre att säga det här, jag ser inte färger.
Nej, precis.
För då är det någon som sa det här, alltså...
Ja, så
privilegierat av det.
Ja, precis. Nej, precis. Det kanske blir, han klarar sig inte så bra i det här klimatet då. När han säger att han inte, att han inte
han
är rasist.
Han klarar sig bra i Svenska fotbollsförbundet. Lagrell hade inga invändningar
nej,
mot den.
Nej, mot den staben. Nej. Och jag tror heller att det är så. Jag tror inte heller att Janne är rasist. Eller, jag tror att i så fall så tror jag att han är det på... Så här. Om Janne är... Och liksom scoutar U17.
Mm.
Och så ser han att Ahmed Mohadin, säger vi, är jättebra.
Ja.
Blir Janne ledsen då?
Tror jag
nej.
Inte.
Nej, det blir han inte. Om sen nej. Stefan Olsson byts in och är ännu bättre, blir han proportionerligt för glad. Kanske.
Ja, men kanske att...
Kanske.
Ja, men... Precis. Kanske lite glad, ja.
Ja.
Men det är väl...
Kanske lite glad, ja. Men det, inte så... Båda tas ju ut. Så är det ju.
Ja. Ja, just det. Ja, men det kanske finns en liten...
Ja. Kanske att han blir lite gladare.
Ja.
Alltså, så,
det
så,
kanske
så,
där
tror jag.
Jannes rasism kanske inte går att kalla det ens. Men det är nej, där det är inte, den nej. Bor i alla fall.
Ja, det är där den bor.
Ja.
Han blir... Det är lite skojare om vad heter Emil Forsberg gör mål.
Ja.
Jag vet inte vad det är, men det är bara... Oj, vad det kom något där. Fan, vad härligt.
Kanske är som... I Sverige, man har varit lite gladare om Ludmilla Engqvist hade inte hetat Ludmilla.
Nej, hur glad det... om hon heter Lena.
Lena
Lindqvist.
Ja, kanske lite. Att där har man en liten blind fläck, ja.
Ja. Mm. Han tackar inte nej till sushi. Men han blir ju gladare av Isterband. Så är det.
Ja.
Så är det.
Ja. Det är där taggen sitter. Ja.
Ja.
Du lyssnar på Della Sport.
Okej, då ska du få en liten moralfilosofisk tankenöt, va?
Oj, spännande.
Ja, du behöver inte ha något svar på den. De är inte så svåra sådana där frågor, va? Men det är två personer som har varit på fest, va?
Ja.
Båda dricker sig lika fulla. Båda väljer att ta bilen hem. Fast de är så fulla. Riktigt fulla. Hålla för ena ögat läge när de kör, va?
Jaha, ja, okej. Okay.
Den ena lyckas ta sig hem helt oskad. Han kanske kör in i en soptunnel eller något. Men han kommer ändå hem och kan gå och lägga sig. Den andra som är lika full råkar köra över en människa istället.
Aj.
Nu är han en mördare, en dräpare.
Ja.
Båda har gjort fel. De har kört rätt fulla, va?
Ja.
Lika gärna att kunna vara den första som körde över en människa. Bara råkar det bli så att det blir den andra istället.
Ja.
Egentligen har de väl gjort samma fel. De har kört rattfulla, men det har blivit så olika effekter av deras fel att de nästan inte kan få samma straff.
Nej, det vore konstigt.
Det vore konstigt, va? Det känns konstigt. Men det känns konstigt
samma
hur man gör
brott.
Här, va?
Ja, det är konstigt. Det är konstigt
att ge dem samma straff.
Men det känns också konstigt, tycker jag, att ge böter till de som kör över dem.
Ja.
Det känns också konstigt.
Man får slänga både. Men det känns fel att ge så himla högt straff till en som kört bara då inom citationstecken. Men haft tur och bara körde på en soptunna istället för en människa. Va?
Ja, precis.
Det här exemplet då vilken del av ett felaktigt beteende som ska bedömas. Ja. Om det är liksom intentionen eller konsekvensen av mm. handlingen. Det har aktualiserats av Novak Djokovic som blev avstängd från US Open. Novak Djokovic är tydligen världens bästa tennisspelare. Visste du?
Nej, alltså jag trodde att han hela tiden var efter Federer och Nadal, vad heter Rafael. Mm. Mm. Men nu, är han bättre än dem?
Han ska tydligen vara världens bästa tennisspelare.
Jaha.
Från Serbien.
Ja.
Och han är fruktansvärt illa omtyckt, så jag har förstått.
Jaha, vad kul.
Det stod det i en text jag läste. Jag orkade inte gräva vidare.
Av vem?
Alla nästan, verkar det som.
Inga.
Han är väldigt illa omtyckt.
Och även av medspelare?
Mm, jag tror han är en sån som folk verkligen inte gillar. Och jag tänkte så här, jag borde kolla upp varför. Men så började jag tänka, en serb.
Ja.
Redan stöddig där.
Ja.
Massa pengar.
Ja.
Bäst i världen på tennis. Jag såg lite framför mig varför han inte är så himla omtyckt. Djokovic.
Nej, men man kan ju tänka sig Branne. Som världens största och bästa komiker. Alltså att han är liksom
den
största i hela världen.
Ja, men...
hur hade det sett ut? Man hade inte kunnat vara liksom en kilometers omkrets med honom.
Nej, men jag kände att jag behöver inte googla varför han är så illa omtyckt.
Nej.
Och det kanske är allas rasism. Och varför har vi så svårt att stå ut med en stöddig serb som råkar bli rik?
Jo, men det är inte... Han hade... Tänk dig själv att om du är inom en kilometers omkrets av honom så kommer han kommer torrjucka dig.
Alltså, jag vet.
Han kommer sätta på, han bara, nu är det jag som är babianhanne, kan man säga, och tar tag i dig. Och sen skrattar han.
Ja, precis.
Och sen skrattar han. Han skrattar sen.
Ja, men det blir ju en jävla cocktail såklart.
Ja.
Så här, bäst i världen på tennis.
Ja, alltså det här kan till och med Janne skriva under. Det här vågar till och med Janne.
Det vågar
han hade inte tagit in världens bästa serb i svenska landslaget. Men jag förstår honom.
Det förstår alla. Alla får upp den här... Kommer du ihåg den scenen från Svart katt, vit katt? När de... Den här liksom Kusterisha-filmen.
Ja, jag har sett filmen.
Det är en så här äcklig scen där de har väldigt mycket pengar där och åker runt i baksätet på en bil och,
och
killarna kommer så här, Pitbull, och så sitter det två trafficking offer som får säga, Dejer, Pitbull.
Ja. Och så tänker jag mig att ett kors eller något sånt där.
Så är liksom varje dag i Novak Djokovic liv.
Och jag tror att det är alla serber som har råd sliv.
Ja, så är det ju bara. Så du behöver han är illa omtyckt.
Östermalm i Belgrad är fruktansvärt.
Ja, men vi behöver inte, man förstår direkt. Och det kanske är allas vår rasism, att vi måste bli bättre på att stå ut med stöddiga serber.
Ja, ja.
Eller så är det de som ska ändra sig.
Ja, men varför torrjuckar de oss? Ja, skitsamma.
Ja, det är deras kultur. Mm. Nu är han i alla fall utslängd då från US Open efter att ha skjutit en stenhård tennisboll på linjedomarens struphuvud.
Aj, aj, aj.
Ja, den kvinnliga linjedomaren fick ont och svårt att andas.
Mm.
Då, och Djokovics försvar var dels att det inte var meningen och dels att hon inte behövde åka till sjukhus.
Nej.
Hon behöver inte åka till sjukhus för det här. Kommer ni diska mig för en sån här situation? Ska Djokovic ha sagt på banan. Och svaret var då ja. Man får inte skjuta tennisbollar struphuvudet på linjedomare.
Mm.
Efteråt bad han om ursäkt mer utförligt. Jag är extremt ledsen för att jag utsatt henne för en sådan stress. Det är himla stressigt att få. Det kan vara fel översättning.
Vilket är det? Ja, precis. Men vilket är det minst laddade ordet i den situationen?
Ja.
Smärta. Dödsångest.
Andningsbesvär. Så oavsiktligt, så fel, skriver han.
Mm.
Så att det var både oavsiktligt men också fel såklart att skjuta tennisbollar i halsen på domaren. Och många tycker då verkligen att det var fel av Djokovic att göra så här. Men det finns alltid någon som går mot strömmen och rider ut till serbens försvar. I det här fallet är det Aftonbladets Andreas Käck. Han skriver så här. Jag tycker nämligen så här. I sporter där det bara finns 4 turneringar per säsong som verkligen betyder något måste ju avgöras på planen.
Nå, okej, under alla förutsättningar.
Under tydligen alla förutsättningar, men också min första fråga är så här. Mm. Är 4 betydelsefulla turneringar per år verkligen så lite? Mm. För jag tycker det låter mycket.
Jaha.
Tycker inte du det?
Jo, kanske.
Man tänker fotboll.
Jo, det är inte matcher liksom, det är turneringar också.
Nej, det är
också.
Hela turneringar. Ja. Och sen har de ju också, finns det tennis-VM? Kanske inte då. Det finns Davids Cup också.
Det finns massa olika saker.
Det finns hela ATP-touren. Ja. Och de här då 4 slammen då.
Ja.
Jag tycker inte det låter lite, jag tycker inte det är det som utmärker tennis, att det är så himla sällan en match verkligen betyder någonting.
Nej, absolut. Det är som att det är 4 Champions League varje år. Liksom.
Ja. Ja, precis. Att det är inte tillräckligt för att spelarna ska ha full immunitet.
Nej.
Det har man ju inte ens i fotbolls-VM, va? Inte ens när det var Maradona i fotbolls-VM så kunde han ändå inte dra efedrin innan matcherna. Trots att det är så himla sällan det är.
Ja, han gick fram till dem och sa, ni vet att det här har varit 4:e år. Ja. Det var hans case. Och då bara, ja, men det är just därför som att inte få dopa sig
kanske
under den.
Kanske just därför ska man som verkligen ta på sig finskorna. Vi tycker, de flesta tycker väl inte det håller som försvar då. För att
nej, det var inget jättebra argument. Nej. Men man måste ha många argument och därför blir en del inte så bra.
Nej, precis. Det här råkar bara vara det första han tog upp. Men han har fler då. Vi har fler. Vi ser hela tiden hur spelare slår sönder racket, vrålar könsord och slår iväg bollar i ren ilska. Det är känsloyttringar som hör till. Skillnaden nu var att Djokovic vredesutbrottslag osannolikt nog råkade träffa en liten yta på ett par centimeter. Linjedomarens struphuvud.
Mm.
Och först blev jag nyfiken här när jag läser det här. Att jag kände så här, får man slå sönder sitt rack, vråla könsord och slå iväg bollar i ren ilska i tennis? För det stämmer liksom inte alls med min bild av den vita sporten.
Men man kanske inte blir diskad av det, man kanske får en tillsägelse.
Jag tror att man får en tillsägning för varje... Alltså...
Du kan dra ett poäng kanske, eller sånt där, nej?
Ja, jag tror att det först är det tillsägning, poängstraff och sen så är det att man blir diskad. Precis. Det var det som drabbade McEnroe 1990. Ja. Att han trodde man hade 4 chanser. Det var hans försvar då. Jag trodde man hade 4 chanser på sig.
Han hade spöat 3 linjedomare.
Precis. Det var just det han gjorde. Han gick fram och bara ställde sig och stirrade på en linjedomare. Första varningen. Slog sönder sitt rack. Andra varningen. Skrek könsord till domaren eller motsvarande. Ja. Då åkte han ut och han sa, va? Va? Jag trodde man hade 4 chanser på sig. Nej, det var bara 3 vi ändrat regeln. Så att det håller ju inte riktigt att man får väl göra en av de här grejerna då.
Mm.
Eller 2 kan man göra. Man kan inte göra alla. Jag tycker det låter lite luddigt ändå.
Jag tycker det är lite luddigt, men jag tycker också att de ändå ger 3 varningar.
Ja, precis. De kunde ha varit lite tydliga mot McEnroe 1990.
De kunde ha sagt så här, du har väl läst de nya reglerna.
Har du hört talas om 3 strikes, you're out?
Ja, precis.
De kanske hade 4 varningar innanför dem.
Ja.
Men då, enligt Andreas Tjeck då, så var enda skillnaden nu att Djokovic boll osannolikt nog träffade de här få kvadratcentimeter som utgör linjedomarens struphuvud.
Mm.
Det var alltså han siktade inte och skickade iväg. Han liksom bara slog bollen ifrån sig. Ja. Och då är det ju såklart helt osannolikt att den skulle träffa precis just där.
Ja.
Att det är exakt just där den träffade. Alltså vad är oddsen liksom? Men då vill jag invända och säga att det är väl inte den enda lilla yta som är dålig att träffa. Att det bara fanns en yta som den skulle kunna, och precis där träffade den.
Nej, det fanns massa ytor. Det fanns bollkallar och massa saker.
Fler struphuven som kunde träffats. Andra kroppsdelar som gör ont att få en boll på.
Det är väl lite därför man inte ska skjuta bort den
under reda. Jag tror också det. Jag tror också att det är precis därför de har regeln. Att det finns så många ställen den kan träffa på. Men det är liksom Andreas Tjeckt att koncentrera sig på är att det inte var med flit. Inte en chans, säger han. Och då menar han att det var inte med flit att träffa linjedomarens struphuvud.
Nej, men så bra är han inte.
Nej, det var väl ändå med flit att slå till bollen så den kunde flyga iväg och träffa vad som helst.
Det var det.
Men Andreas Käck ville hellre att vi diskuterar alla oproblematiska ställen som bollen hade kunnat träffa.
Gud vad han gillar
Djokovic. Han gillar verkligen en stöd i serb. Han skriver så här: dessutom, hade bollen gått 10 cm mer åt höger eller vänster och missat linjedomarens ansikte, struphuvud, så hade Djokovic förmodligen kommit undan med en muntlig varning. Så små var marginalerna här. 10 cm. Det var skillnaden mellan en muntlig varning och utslutning ur hela turneringen. Patetiskt kan jag tycka. Men jag tycker det är riktigt så man ska...
Man kan säga så om varenda kula som sköts mot Erik.
Exakt. Nu råkar det ta i hjärtat, va?
Ja.
Men vi tänker om den bara hade tagit 10 cm längre ut. Det hade knappt punkterat lungan. Ska det vara något att tjafsa om, liksom?
En jävla lungträff. Det är något...
Man pratar mycket om liksom det skottet som träffade Palme. Man pratar liksom aldrig om det som bara strök lispet över ryggen.
Nej, precis. Man träffar inte om alla andra ställen den kulan kunde ha träffat istället.
Ja, den kunde liksom, den kunde träffat...
Sergels torg.
Den kunde träffat en pedofil. Precis när den stod i
Då hade plats. Min klient varit en hjälte.
Nej, men med det resonemanget kan man ju också säga, tänk om han hade slagit bollen bara lite hårdare så att linjedomaren hade dött.
Mm.
Och nu klarar han sig med en avstängning. Patetiskt kan jag tycka.
Ja, verkligen.
Ja. Men jag ska säga att Andreas Käck...
Vad jobbigt om ni två möttes i rättegången och att ni hade samma strategi.
Båda att jag drar mitt först. Och då ser man hur Andreas Käck börjar bläddra i sina papper.
Och så vänder han sig till Djokovic och säger: vi tar det där om att det är så få. Nej, men ska vi inte ta det där?
Jag sa innan att vi inte skulle spela raskortet. Men jag kommer ändå säga att du är serb. Fast det kanske bara gör allt värre.
Jag vill att du springer ut och köper en stor tallrik shibachichi nu. Varför? Gör som jag säger, vi har inte tid. En stor... Snåla inte på Aivar.
Nej.
Du ska lukta Aivar.
Ja, men jag ska säga att Andreas Käck, han är en hederlig debattör. För han tar också upp motståndarsidans argument på ett rättvist sätt som man ska göra.
Det är jättebra.
Det är precis så som man ska göra.
Snyggt.
Trots att det är totalt förödande för hans eget case. Han säger så här: jag vet att det i regelboken står klart och tydligt att det här ska leda till diskvalificering.
Har du sett i någon så här Halloween special så har Homer Simpson käkat. Han har bytt sin själ mot en donut med djävulen. Men hans trick är att han kommer aldrig äta upp hela donuten. Och därför så äger inte. Men sen så en kväll går han upp och så äter han den. Och sen blir det som en sorts konstig rättegång. Och sen så kommer den här advokaten som inte kommer ihåg vad han heter. Och han bara så här: what is a contract? Well, it's defined as something that cannot be broken. Och så är det så här: just det. Och så bara går han sig iväg.
Precis så är det ju här, ja. Men så att det finns det här argumentet då som slår ut alla andra argument då.
Ja.
Men så har Andreas Käck ett tillägg där. Att han vet att det står klart och tydligt att det här ska leda till riskkvalificering. Men, lägger han till, sedan när började tennisdomare bry sig om regler?
Oj, det var den där har han något.
Där har han något. Om han nu har något. Jag är inte så insatt i tennis då, va? Men sedan när började... Alltså om det är så att tennisdomare aldrig...
Nej.
Liksom, kanske slutat bry sig om regler. Då har han verkligen ett case.
Ja, då har han det. Men liksom, är det så? Va? För han kör liksom att systemet är ruttet.
Mm.
Ja.
För att... Jag har på känn att tennisdomare bryr sig om regler.
Ja, om någon säger så här, nej, han jobbar som tennisdomare. Då känner jag, min pappa är tennisdomare. Mm. Då känner man att då kommer man liksom inte med, jag vet inte, bruna skor efter Labor Day. Eller vad det finns för regler.
Precis. Ja. Eller att de är, var bollen ute eller inne. Att tennisdomaren är kanske den... Som har intresse en enda. Av att folk bryr sig om
kanske den enda det. Som bryr sig om det. Ja, just kanske. Det. Ja. Mm.
Så jag tyckte det var, ja, allt hänger ju på hur du egentligen förhåller sig med tennisdomare där. Men ja, min känsla är att tennisdomare faktiskt bryr sig om regler. Va?
Ja.
Men så här, jag fattar ju också problemet
när slut,
här.
Jag tycker frågan är mer intressant. När slutade tennisdomarna bry sig om regler?
Och varför
har det inte gjorts någon grej av det?
Nej, precis.
Det är en artikel jag skulle läsa.
För han skulle ju kunna... I så fall är det misstänkt. Är det då att det var en annan domare som drabbades och då passar galoscherna helt plötsligt? Då plötsligt om regler.
Det har fallit bollkallar och folk i publiken som...
Ibland är det 15 poäng, ibland är det en poäng. Nu står det 16-30, vad fan? Nej, det hänger lite där. Men alltså, jag fattar ju på ett sätt Andreas Tjeck och serben såklart. Alltså jag förstår problemet så här att det var ju såklart inte meningen.
Nej.
Men samtidigt, det är det ju inte när det är ett rattfyll och kör ihjäl någon heller.
Nej, men jag tycker det är intressant för jag har inte tänkt så mycket på det. Vad mycket säger där, jag uppdelar mellan att så här, kristendom är det tanken som räknas.
Mm.
I sig, och som skiljer sig från judendomen då är det handlingen som räknas.
Just det.
Men vilken religion bryr sig bara om resultatet?
Ja, men här är det ju, det är frågan vilken del av handlingen, om man ser handlingen som en... Alltså handlingen att slå iväg bollar eller handlingen att träffa en domare på struphuvudet.
Ja.
Ja, men det är därför vi måste ha en lag om att man inte får köra rattfull alls. Lagen är ju inte, du får inte köra rattfull om du kör ihjäl någon.
Nej, precis. Om du känner dig bra på att köra.
Ja, då är
alltså du själv vet med dig att du kör nästan bättre full. Ja, men klart att det är lagligt.
Det låter som en konstig, liksom, dum lag. Alltså, jag tror att vi måste ha en regel att vi får inte skjuta stenhårda tennisbollar omkring oss.
Precis.
För att det kan gå fel. Oftast man får det inte fel.
Man får inte döda någon förutom om den inte fucking jävla förtjänade det. Om den inte fan fick precis
det
för den.
Det är snårigt att ha sådana regler, tror jag. Det är så himla retligt att ha sådana regler, för oftast går det ju inte fel. Bollen åker iväg, den liksom träffar presenningen. Rattfyll och köpa en soptunna istället för en barnfamilj. Men så är det de här liksom gångerna där det kan gå fel. Alltså när det är maximal otur. Just när man är full och kör bil. Precis den sekunden när man inte har fokus.
Precis. Men det är väl som att det är att man kastar en tärning. Och då vet du att du kan få, jag vet inte vad som är dåligt, men 2 ettor. Så ditt brott är att du tog risken.
Ja, just det.
Det är det. När du kör full,
att risken,
brott är det att du tar den risken. Liksom.
Man kanske ska ha lite mild. Vi har väl också mild. Det är inte mord att köra på någon. Man har mild konsekvenser lite.
Precis, det blir inte mord. Det blir väl dråp eller våldet annans död eller något sånt där.
Precis.
Ja.
Ja, men för det blir lite konstigt att tänka så här. Hade den här gubben som jag körde på bara gått hemifrån 2 sekunder senare så hade det här aldrig hänt. 2 sekunder. Patetiskt.
Men lagboken är ganska mycket så. Att det är skillnad på överlagt mord och dråpa. Alltså, jag slog ihjäl honom för jag blev så jävla sur. Ja, det kan man förstå. Det är fortfarande fel. Men att ha suttit med du däremot. Du satt ju och planerade att mörda Stefan.
Men om man har en överlagd rattfylla. Att man tänker så. Nu ska se hur jävla dålig bilförare jag blir egentligen.
Och då blir det lite hårdare. På båda tycker jag.
Lite hårdare, ja. Ja, man är glad att man inte är den som ska stifta lagar.
Nej, det är komplicerat. Det är komplicerat.
Det är komplicerat, ja. Och man kan ha sån himla otur ibland. Träffa precis på struphuvudet.
Oh.
Ja. Men då är det ännu viktigare att inte regeln är så här. Om du träffar struphuvudet, det är då du verkligen ska straffas.
Ja.
Så egentligen felet de gjort är väl att inte vara hårdare när bollen visslat 10 cm bredvid ansiktet på linjedomaren.
Nej, du har alla bara skrattat.
Om de inte har liksom diskat alla dem.
Ja.
Det är väl där felet är i så fall. Ja, klurigt det där. Klurigt.
Du lyssnar på Della Sport.
Hade du någon sista liten historia?
Jag vet inte. Vi har gjort ganska länge. Men jag har en liten kort grej. Att Per Ledin, minns du honom?
Nej.
Hockeyspelare, känns som en buse liksom.
Per han snackar med Ledin.
Per Ledin, ja.
Ah, no,
jag tror jag spelade HV71.
Okej.
Han har blivit liksom invald i referensgruppen.
Okej.
Okay. Och det är en grupp som liksom håller koll på att det finns, att det först, att det är en god säkerhet finns på isen. Alltså om fula tacklingar ska, om de avgör lite om en ful tackling ska resultera i avstängningar.
Okej.
Okay. Ja, men... Eller om filmare ska straffas, står här också.
Och då är han där liksom i egenskap av bus. Han, att de har alltså, hittat det, så ett spektra.
Han, ja, precis. De har liksom kört den där som jag vet inte vem som startade den. Det var någon, jag har en himla stark känsla av att det var, vad heter han? Fan heter han? Andreasson. Vad heter han? Bamses skapare.
Rune Andreasson.
det är sin hela Bamse-tänk på något sätt.
Ja, ja,
att ta busen och göra busen till polis liksom.
Just det.
Då
tänker man att busen blir snäll. Här kanske han är i egenskap av buse och sen har de en liksom som är jättesnäll.
Ja.
Och någon som är liksom en vanlig människa.
Ja,
bara
ja. Och så liksom att busen ska de hitta... bara sitter och skrattar liksom när de tittar på. Fan vad bra gjort.
Och då behövs det någon som... vad säger jag? Jag vet inte vad motsatsen till buse är riktigt i hockey. Men någon riktig finlirare då som bara... Ja. Ah, fast det där tycker jag sabbar spelet också.
Ja, men
en del av spelet är ju också att vara en buse. Och så får de hitta någon sorts medelväg då.
Ja, men de ska ha liksom en person. Det är kanske en person som är en vanlig person. Och så har man en ängel, finliran och en jävel som sitter och snackar i ett år. Kanske så det är då. Jag har inte tänkt på vad smart du är.
Okej, kanske. Jag vet, eller varför tar man annars in... De kan inte bara
nej. De säger det ändå. Han har mandat på att ringa till spelare. De ska också ringa upp spelare och säga så här, innan det blir en av... Alltså, bara så här, allmänna grejer i spelet. De har inte ens blivit straffade för det. Så sitter de och ringer och säger så här, du, jag såg hur. Fan, var försiktig med armbågarna. Ta dig lugnt, gubben. Jag älskar dig. Och så lägger de på. Han är en riktig retsticka också, tydligen, när han känns som.
Okej.
Okay. Samt en frän spelare, vilket inte exakt vet vad det betyder. Han är frän.
Det låter som eufemism för buse.
Ja. En säger så här, det finns inget sarghörn i SHL som Per inte varit inne i.
Inget vad, sa du?
Sarghörn.
Sarghörn.
Det här är gamla sarghörnet, det har man ju varit några gånger, det känner jag igen.
Det finns.
Och det här sarghörnet känner jag också igen.
Alla fyra sarghörnen.
Har du varit i det här sarghörnet? Har du inte?
Jag har varit inne och stångats i vartenda sarghörn.
Jag tror fan jag har varit inne i vartenda jävla sarghörn. Jag tror nästan att alla spelare förutom möjligtvis målvakten har varit i samtliga sarghörn.
Jo, jag tror det också.
Ja. Just det. Precis. Det avslutas med nu sätter han på sig en ny hatt, en sheriffhatt, för att stävja bruset.
Ja, då kanske det är som du säger att busen har blivit snäll då.
Ja, precis.
Att han vet att det är lite Paolo Roberto så här, att innan var ute och slogs i liksom Kungsträdgården, men nu föreläser jag för unga killar.
Och det där tror jag liksom, det där är väldigt vanligt liksom att busen gör det. Och jag vet, jag tror att det är blandade resultat. De hade ju den här lugna gatan.
Mm, just det.
Där de tog ett gäng och gjorde ett gäng av dem.
Just det, jag tror att man kan inte plocka många busar.
Nej, inte för många. Det kanske blir lite gängigt. Det kanske räcker med en sheriff kan man ha. Då är det, men man kan inte ha, då blir det en banditliga liksom.
Nej, men det är väl, man får sätta liksom, de bråkiga killarna får vara med ett gäng duktiga tjejer då, i skolan. Man kan inte ta en duktig tjej och sätta i ett gäng med busar.
Nej, jag vet. Jag kommer någon gång, jag berättade 100 gånger med att jag jobbade på typ ett scamföretag som ringde och sålde domänadresser. Och det var liksom, det påstod att det var Skogåsmaffian som hade det. Jag vet inte exakt vad det var. Okay. Men de hade ju liksom tagit en gammal torped och så hade de satt på honom en kostym och gjort honom till personalchef. Och han var ju sådär liksom att jag till exempel skötte ju som vanligt inte mitt jobb. Så han tog in mig då på ett samtal och han frågade såhär, vad är det? Och jag bara såhär, jag vet inte, jag är så bråkig med min flickvän, jag mår lite dåligt och så. Och han ville ju bara, jag såg det, han ville bara, jag kan lösa det här problemet då som satt framför honom. Problemet Jonathan, jag kan lösa det så fort.
Det är en lavett bort.
Jag behöver inte ens ha knuten näve. Det kommer inte ens vara något märke på honom. Bara låt mig bara lösa det. Men så gick kunden inte det. För han var ju liksom personalchef nu. Just. De kör ju inte sånt. Men så, att, så kanske funkar det så. Att, eller så kommer Pelledin gå liksom och bara och trycka in folk i sargen. Och bara, så det gör jag aldrig mer igen. Vi får se.
Ja, vi får se. Spännande. Ja. Spännande att höra om referensgruppen. Ja. Var detta dagens sportnyheter? Alltså veckans?
Ja.
Ja. Så kan det gå. Jag kom på att vår lite misskötta podd Della Hör Story ska väl snart köra igång igen.
Det ska han absolut. Vems tur är det? Vet du det?
Det är min tur. Jag vet inte när detta blir egentligen. Det blir väl runt mitten av månaden någon gång. Så att, det kan ni hålla utkik efter ni som är ute i kylan. Just eller så får ni ta er in i värmen. Där pågår det ju full poddaktivitet hela tiden. Della Arte och Della Pappa håller på hela tiden. Med det tackar vi för oss, va?
Ja, tack så mycket. Ha det bra, hörni. Hej.
Hej, hej.
Så. Ja.